Nu får ni se min vacka när ni sitter här bak. Hoppas att det är okej. Och ingen tänkte att det är insidan som räknas, men okej. Vi går vidare. Vi läser Lukas kapitel 18. Jag tänker att när vi tar emot evangeliet. Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem: se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. I dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, och de fattade inte vad han menade. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och som hände. Och man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst, bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. Och när han kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa då till honom: du får din syn, din tro har frälst dig. Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folk såg det, prisade Gud. Amen. Varsågod att sitta. Vi befinner oss i Jeriko, 400 meter under havet, även om vi befinner oss på land. Om vi beger österut 400 meter upp i bergen så möts vi av en skylt där det står sea level, när vi är i höjd med havsytan, med vattenytan. Fortsätter vi ytterligare 800 meter upp så kommer vi till Jerusalem. Det är en lång stigning upp till Jerusalem, därifrån Jesus och lärjungarna är. Jesus, låt oss gå upp till Jerusalem. Men vi förstår att hans ord inte väcker någon större entusiasm hos lärjungarna. Det är inte som när mina barn, när vi säger nu ska vi åka till Värnamo. De hoppar och skuttar, äntligen får vi komma till Värnamo. Läser man andra sammanhang så förstår vi att lärjungarna förstår och inser att det kommer bli en farlig väg och en farlig stund för lärjungarna att bege sig. Så de försöker hålla tillbaka. Kan vi inte gå någon annanstans? Har du verkligen tänkt igenom detta, Jesus? Men Jesus, han är målmedveten. Han vet att han ska till Jerusalem. Och det är just den här stunden som han haft som fokus under hela sitt liv. Det som nu kommer hända i Jerusalem. Han vet att hans liv har ett syfte, en mening. Och det syftet och den meningen, det är att hans kropp ska brytas ner. Att hans blod ska strömma ut för att läka hela världen. Och det förstår varken lärjungarna eller någon annan. Och vem är väl vi att klandra dem för att inte riktigt förstå när Jesus säger människosonen ska utlämnas åt hedningarna. De ska skymfa honom och spotta på honom. De ska prygla honom och döda honom. Som för lärjungarna var obegripliga och förskräckliga. Vilket är lätt att förstå. Men i det Jesus säger så rymmer någonting djupare än vad kanske vi uppfattar i den svenska översättningen. Jesus ska bli utlämnad till hedningarna. Att bli utlämnad innebär att bli omhändertagen av de som vill göra honom illa. Att det leder till förhör, tortyr, misshandel och i värsta fall döden. Men ordet utlämna kan också översättas med utges. Och kanske då sammanhanget får en djupare och en mer gudomligsfull betydelse. Alltså att det som på ytan ser ut att vara nederlag, arrestering, tortyr, så är det någonting där Gud låter det vändas till att det blir läkedom, signelser för hela mänskligheten, för alla generationer. Jesus ger sig själv till mänskligheten. Utgiven ska han bli i Jerusalem. Utgiven kommer han bli när hans budskap sprids som ringar på vattnet över hela denna världen. I nattvarden säger vi: Kristi kropp för dig utgiven ger sig själv. Gud vänder det där förräderiet och den mänskliga grymheten till något vackert, något fint som ges till oss alla. Lärjungarna förstår ändå inte riktigt. Å ena sidan möter vi lärjungarna som inte förstår och inte riktigt ser det som kan hända. Men vi möter också en man som rent fysiskt inte kan se, men som ändå förstår det som händer och förstår vem Jesus är. Och han kommer att få se Jesu ansikte. Den blinde mannen som sitter vid vägkanten, han hör på långt håll att stor skara människor, och han förstår att det måste finnas en viktig person som rör sig i det här sällskapet. Så han frågar runt: vem är det som kommer? Och de säger: det är Jesus från. Och då ropar han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Han blir tystad. Men han ropar ännu högre: Jesus från Nazaret, förbarma dig. Och så formulerar han en av sina två böner: Jesus, förbarma dig över mig. Och jag tänker att i den bönen rymmer kanske nästan allting som vi behöver. I den bönen finns allting. Jesus, förbarma dig över mig. Förbarma dig över oss. Låt din kärlek, låt din omsorg komma. Gå fram och frågar den blinde: vad vill du att jag ska göra för dig? En fråga som kallas för Jesusfrågan, frågan över alla: vad vill du att jag ska göra för dig? Kanske en märklig fråga. Jesus borde förstått vad mannen ville. Men kanske det också säger någonting om vem Jesus är. Han trängs inte på. Han har respekt för människan och människans Han vill ha ett svar från oss. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han visste, han kunde se, han visste svaret. Men han ville att den blinde mannen själv skulle få formulera svaret på frågan. Och så kommer ytterligare en fin bön ifrån Bibeln. Herre, gör så att jag kan se. Eller rättare sagt: Herre, gör så att jag kan se igen. Det betyder att mannen någon gång, han har sett blommorna, han har sett fåglarna, han har sett solen, han har sett människorna. På en anledning så har han förlorat synen. Herre, gör så att jag kan se igen. Och jag tänker att det är en bra bön att be. Den första bönen är: Herre, förbarma dig och över oss. Den andra bönen är: Herre, gör så att vi kan se igen. För jag tror att vi är ganska många som en gång har sett. Vi har anat att det finns mycket mer att se. Vi har fått se en av Jesu härlighet. Vi har fått se en öppen himmel. Vi har fått se bibelordet lysa och vara levande. Men av olika anledningar så kanske blicken har förlorat sin klarhet. Be: Herre, gör så att vi kan se igen. Frågan är om man kan ta de där första orden i hans bön: Herre, gör så att jag kan, ... och fylla i med vad som helst som du vill be om. De önskningar och den längtan som du har. Herre, gör så att jag kan höra igen. Herre, gör så att jag kan få umgås med min familj igen. Herre, gör så att jag kan älska mig själv igen. Eller vad det nu kan vara. Får man verkligen be om vad som helst? När jag läser Bibeln så är ju svaret ett stort ja. Man får uttrycka sin smärta, man får uttrycka sin sorg, man får uttrycka både det som är ljust och det som är svart i ens liv. Inför Gud får man ge ut allt som man är och har och det man vill ha hjälp med. Jesus hör mannens bön, hör på den blinde mannens bön, och mannen får synen tillbaka. Och det är fascinerande att bland lärjungarna som fortfarande inte ser och förstår, så möter vi nu den blinde som förstår och ser igen. Han såg det viktigaste. Han hade sett in i Jesu ansikte. Han hade låtit det präglas av honom. Och han började följa Jesus och prisa Gud. Och allt var förvånande och fantastiskt. Och kanske är det också detta som är evangelium. När den blinde mannen som sitter vid vägkanten ger och ber om hjälp. Men i mötet med Jesus så förvandlas han. Han får upprättelse och han går därifrån med ett helt annat hjärta. När han börjar lovprisa. Han var socialt utsatt, han var en outsider. Människor försökte tysta honom. Men Jesus gick fram och upprättade hans liv. Bönesvaret ger honom inte den fysiska ögonen och synen tillbaka. Han får också en helt ny inriktning i sitt liv. Han får en ny status. Hans människofärde upprättas. Han lyfts upp. Det som är det mest fantastiska att vara människa. Den bästa platsen att vara på. Nämligen gemenskap med Gud. Men fortfarande finns 12-åringar som ännu inte förstår allt. Men kanske inte det gör någonting. För de finns ändå runt Jesus. De följer honom. De går med honom. De samtalar med honom. Och under vandringen, bit för bit, steg för steg, så får de se vem Jesus verkligen är. När Jesus sen har uppstått, så är det som att Jesu orden har i deras minne och det levs upp igen och de förstår det stora sammanhanget. Bilden börjar klarna och det Jesus har sagt landar nu deras i hjärtan och även lärjungarna kan se vem Jesus verkligen är. Kärlekens väg, den väg som Jesus vandrar, som han kallar oss att gå, det är inte alltid den lättaste vägen, det är inte alltid den mest komfortabla, men det är alltid den rätta vägen. Och kanske är lärjungarna lite långsamma att verkligen förstå vad Gud gör. Och kanske har det att göra med deras egna förväntningar vad Gud och Jesus ska göra. Och så talar det till mig och kanske till någon mer. Är det så att mina förväntningar, min längtan och det jag tänker att Gud ska göra och bör göra, kanske i själva verket står i vägen vad Jesus själv vill göra. Kanske blir bönen för den här söndagen: Jesus, låt oss få se din väg. Ge oss mod att vandra den. Låt inte våra förväntningar stå i vägen. Låt oss få se dig igen. Vi ber tillsammans. Älskade Jesus, för att vi får komma till dig. Och vi kommer till dig och ber att du ska förbarma dig över oss var och en. Vi ber att din kärlek och din sorg, din nåd och din förlåtelse ska skölja över våra liv. Herre, vi ber om upprättade människor. Vi ber att människor ska få sitt människor tillbaka. Herre, kom och låt din vilja ske. Herre, gör så att våra inre ögon och våra andliga ögon får se dig igen. Låt ditt ord få bli lysande och klart igen. Herre, låt din vilja ske. Amen.